Det finns väldigt mycket som vi kan göra för vår hälsa som har betydelse, som är billigt och okomplicerat. Vi har en fullkomlig pandemi av kroniska sjukdomar som väldigt ofta, inte alltid, men som väldigt ofta har en livsstilskomponent. Det finns en ökande grupp människor i världen som är intresserad av det här med förebyggande hälsa, att försöka leva så bra som, och så friskt så länge som möjligt, som är intresserade av stamceller.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma som ges ut av Epi. Idag är jag, Marie Söderqvist, utan min sidekick Fredrik Thorhammar. Men istället har vi en otroligt spännande gäst här. Så jag hälsar välkommen till Maria Ranka. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, vi sitter i en väldigt liten studio och jag är väldigt förkyld, så jag sitter långt bort för jag vet att du ska åka Vasaloppet. När det här släpps nästa vecka, har du åkt då?
Ja, det har jag och förhoppningsvis då klarat det.
Ah, är det ditt
jag
första Vasalopp?
Jag ska åka öppet spår.
Och det är din första gång du åker 9 mil?
Det är första gången jag åker 9 mil. Jag åkte Tjejvasan en gång tidigare.
Det står ju i instruktionerna att man ska försöka köra 50 mil. Har du kommit upp i dem?
Det har jag inte, utan mitt träningsmål nådde jag precis i helgen. Jag ville komma över 30 mil, vilket ändå är mer än 3 gånger sträckan. Och sen så finns det de som säger att du har inte åkt alls tillräckligt. Men jag känner mig ganska väl förberedd.
Och det kommer vi prata mer om här, för att du jobbar med hälsa kan man säga på alla möjliga olika sätt. Så i vanliga fall brukar vi inleda podden med att fråga hur hälsosam man är på en skala. Men om du skulle säga själv då, mellan 1 och 10, vad ligger du?
7, 8.
Alltså jag skulle säga att det är en underdrift. Om man ska åka Vasaloppet, ligger man inte 9, 10 då?
Jag skulle säga så här att jag är bra på sömn, jag är bra på daglig rörelse. Jag är bra på att äta något sånär hälsosamt. Jag är bra på att inte äta så mycket socker. Jag dricker ganska mycket vin.
Okej, ganska mycket. Vi har ju haft flera, inte minst avgående generaldirektörer som plötsligt när de blivit pensionärer vågar säga att alltså, vår svenska alkoholrekommendation är lite shaky. Några glas vin om dagen är faktiskt okej. Men det är några glas vin om dagen.
Ja, jo, men jag dricker inte några flaskor om dagen, utan det är några glas om
så
dagen.
Så då håller du dig nog egentligen inom det som man vågar säga när man har slutat jobba i det offentliga Sverige.
Mm. Jag jobbar ju inte i det offentliga Sverige, så jag vågar säga det i alla fall. Jag är ganska hälsosam, men inte fanatisk. Och jag tycker också att för ett antal år sedan så blev jag väldigt intresserad av det här med longevity. Vad är det som kan göra att vi kan inte bara leva länge men också leva och vara friska hela vägen in i kaklet? Och då, många av de här sakerna som jag sa, alltså sova, äta eller i alla fall hålla vikten, att inte bli överviktig, att röra sig, är jätteviktiga. Men det finns också mycket forskning som pekar på att känna att man har ett meningsfullt liv, att man har någonting att leva för, att man har bra sociala sammanhang. Och de sidorna av hälsa tycker jag också är viktiga att lyfta fram.
Mm. För de som inte vet vem du är, har du varit vd för Timbro. Du har varit vd för Stockholms handelskammare. Och en gång i tiden när vi lärde känna varandra så jobbade du på Prime, som är en stor kommunikationsbyrå i Sverige. Men nu har du lite av en slump kanske ramlat in som en stor investerare och väldigt engagerad i ny medicinsk forskning i Sverige, får man väl säga.
Mm. När jag lämnade handelskammaren 2018 så hade jag i samma veva eller strax innan så hade jag träffat min nya partner Per Båtesson, och som var entreprenör sedan många, många år inom svensk sjukvård. Och vi valde för att få ihop våra liv så bestämde vi att vi skulle jobba ihop. Och det har fört mig in på både entreprenörskap och hälsa och sjukvård och innovationer inom hälsa och sjukvård. Jag hade börjat utveckla ett intresse för den här sektorn under slutet på handelskammartiden. Jag blev väldigt fascinerad av det här med demografi och longevity och livslängd. Men mer då ur ett policyperspektiv. Jag var intresserad av hur Stockholmsregionen kunde fortsätta att vara en stark region när det kom till läkemedel, life science, sjukvård. Vi hade väldigt mycket kompetens, mycket infrastruktur och det där började jag intressera mig för. Och sen då så träffade jag Per, jag lämnade handelskammaren och det ena ledde till det andra. Och då började jag jobba för några år sedan med en liten grupp av bolag som han hade startat som alla jobbade med avancerade terapier. Och en del av de här bolagen som jag idag då lägger mest av min tid på arbetade med en typ av stamceller som heter mesenkymala stromaceller. Som är fantastiska celler som där vi har startat ett bolag 2021 som heter Cell Collabs. Där jag är arbetande ordförande och där vi har byggt vidare på forskning från Karolinska. Och den här forskningen har, alltså idag är det nog mer än 20 år på nacken. Och de här cellerna har använts kliniskt under väldigt lång tid i olika typer av kliniska prövningar och behandlingar av patienter och så.
Vi ska prata mer om det, för det är jättespännande, men vi ska dra ut lite på det.
Okej.
För jag tänker, du har ju jobbat med flera andra medicinbolag i Sverige. Och jag tycker ändå att det finns en så märklig kontrast att jag träffar många entreprenörer som jobbar med otroligt spännande saker inom forskning och medicin. Och så träffar jag minst lika många som harvar runt i den traditionella svenska sjukvården och upplever att de inte alls får någon modern hjälp utan att det är ganska gammaldags. Det är väldigt inriktat på en operation. Det är väldigt lite holistiskt. Det är väldigt lite individualiserat. Så hur kommer det sig att all den här nya smarta forskningen liksom inte används i den vanliga sjukvården?
Det där är en bra fråga och en extremt viktig reflektion. För det är ju en paradox och det är verkligen någonting som jag har sett och förstått de här åren. Och jag kan komma tillbaka till det och hur liksom kom in på det här utan att prata om stamcellerna. Men jag började också, det gjorde jag redan i slutet på när jag fortfarande var vd för handelskammaren, så gjorde jag min första investering, eller mina två första investeringar i health tech-bolag. Så bolag som på olika sätt använder ny teknik på ett smart sätt för att hålla olika kronikergrupper så friska som möjligt med sina kroniska sjukdomar. Mm. Så man optimerade behandlingsplaner på olika sätt. Och det här var 2018 tror jag, eller 2017. Och redan då så fanns det ett antal väldigt intressanta såna här health tech-innovationer och health tech-entreprenörer i Sverige. Och de hade börjat få göra piloter och validera sina teknologier i sjukvården. Och klipp till idag, när i princip ingenting har hänt. Jag överdriver lite grann. Men det har fortfarande bara harvats runt med massa piloter. Men de här sakerna, om de visar sig funka, så är det ofta så att de, så att säga, de är bra för patienten. De är bra för vården, för personalen, om man verkligen tar sig tid att implementera och förstå hur man ska jobba med de här. Och de är bra för skattebetalarna för att de kan hålla kostnaderna nere. Så ofta är det vinna, vinna, vinna. Och ändå så skalas inte det här upp. Utan man fortsätter göra någon pilot och så gick den bra och så läggs det på hyllan. Och ingenting händer. Vården är kroniskt oförmögen att implementera nya innovationer. Så det här är ett av de problem i svensk sjukvård som jag skulle säga helt underdebatterat i den politiska debatten. För där pratar man bara om liksom mer pengar till landstingen eller till regionerna, vilket i princip är bara att göra problemen värre. Man borde ge mindre pengar och tvinga dem att bli innovativa.
En reflektion då, jag jobbade några år under pandemin i ett stort privat sjukvårdsföretag där jag jobbade en del med upphandlingsfrågorna, för de blev ju, och också utförandefrågorna, för de blev ju rätt väsentliga under pandemin eftersom ingen kunde arbeta så som man hade gjort tidigare. Men det som var uppenbart för mig då, det är ju i upphandlingsprocessen när då det offentliga beskriver vad de vill ha från sjukvårdsföretag, så finns det ingenstans med att innovation är bra, utan tvärsom. Det är väldigt rigidt skrivet, så skulle man komma på ett smartare sätt att göra det på, då förlorar man pengar. Eller blir av med hela avtalet. För att då
eller vinner inte upphandlingen kanske?
Ja, eller när man är mitt i, oftast är det så att man blir upphandlad på 4-5 år. Och så kommer det en ny innovation som gör att, oj, det här är ett jättesmart sätt att lösa det här på. Vi sparar pengar eller vi dubblar antalet patienter. Så finns det inget sätt att reglera det med uppdragsgivaren och säga, bara kolla här, vi har hittat på ett jättesmart sätt. Utan då är det, avtal är till för att följas, så här har vi skrivit, det här ändrar vi inte på. Så det finns liksom ingen inbyggd, utan tvärs om, det som är inbyggt är att innovationer kan leda
till. Och det finns kanske ännu mer, vad ska man säga, filosofisk aspekt på det, att om, för jag tror att du är på någonting, att det här upphandlingssystemet är väldigt trubbigt och det driver inte mot innovation. Men också om du tänker dig att innovation kan vara någonting som vi inte känner till. Hur ska du fråga om det är ett upphandlingsunderlag?
Det är också jättesvårt. Men man skulle ju kunna skriva in någonting om att om ni förbättrar, effektiviserar, hittar. För det var jättekonkret. Exempelvis i beroendevården så hade man ett system att när den här personen som då man skulle hjälpa att sluta vara beroende så får man en ersättning när han kommer till eller hon kommer till kliniken och blåser i en grej och visar att jag har inte druckit och inte använt något. Men så kan man göra det hemma. För det finns apparater som är så effektiva som man kan göra det hemma. Behöver inte åka dit. Det går mycket snabbare. Men det fanns inte inskrivet i upphandlingsprogrammet så man kan inte börja använda den. Fast det skulle ju göra livet lättare både för patienten.
Ja, men det där är väl
ett väldigt konkret exempel.
Det är ett
exempel.
Konkret, jättebra exempel. Och det finns tyvärr hundratals liknande exempel. Och som sagt, jag tror upphandlingsreglerna är en viktig kommandohöjd här att ge sig på om man vill få mer innovation. Men jag tror också att organisationen med, och tittar vi då på till exempel på läkemedelssidan eller terapisidan där man är beroende av att göra kliniska prövningar och där Sverige också har halkat efter de senaste, vad det nu kan vara, 10-15 åren, så är det ju också så att vi har en statlig organisation där universiteten och forskningen finns och sen har vi då universitetssjukhus som är regionala eller som regionerna är huvudmän för och som delvis är några hybrider. Jag tror de här är liksom otydliga organisationerna och att det är ganska väldigt fragmentiserat också spelar roll.
Så det finns mycket man kan göra och det är en ganska avancerad diskussion och debatt och idag är ju tonläget mer pengar.
Ja, det har blivit någon slags enfråge. Alltså sjukvårdsdebatten är väldigt entonig. Det handlar nästan bara om det. Mer pengar, mer händer och fötter. Men vad finns de här vad förs de här begåvade samtalen just om innovation? Och om jag vänder på det liksom åt ett annat håll. Det är också att vården är i hög grad organiserad för att lösa akuta sjukdomstillstånd, vilket den är ganska bra på att göra. Men om vi tittar på vad hälsoutmaningen är, så är det ju att vi har en fullkomlig pandemi av kroniska sjukdomar som väldigt ofta, inte alltid, men som väldigt ofta har en livsstilskomponent.
Så egentligen handlar det väldigt mycket om att börja arbeta förebyggande, inte vänta tills folk blir sjuka. Och om det här har vi återkommit till.
Jag kan tänka mig att det här är ett tema i era poddar, men det är ett viktigt tema, så det är bra om det pratas mer om det, eftersom det har hänt för lite på det området.
Och det här är jättespännande. Jag tror att vi skulle kunna ha ett avsnitt där vi bara pratade om vad borde man göra och vad är problemen. Men nu tänker jag att vi ska gå in på stamcellerna, för det är väldigt spännande. För jag vet att du själv också har testat det här. Men berätta mer om stamcellsföretaget och vad är en stamcell, kan vi börja med att reda ut.
De celler som vi jobbar med, det är en typ av stamceller och de kallas då för mesenkymala stamceller eller mesenkymala stromaceller. Och om man då är petimeter, vilket är bra att vara, så finns det säkert de som lyssnar som tänker att men en stamcell är en cell som kan bli eller programmeras att bli vilken annan celltyp som helst. Den typ av stamceller då, eller mesenkymaler som vi arbetar med, de kan inte bli alla andra celltyper. Men det här är en celltyp som vi alla har ett lager av och när vi föds och som produceras medan vi är unga och som hjälper oss att hantera olika typer av fysiska trauman.
Det är därför man läker mycket bättre när man är ung än när man är gammal.
Exakt. Och de har tre huvudsakliga egenskaper. Det ena är att de kan dämpa inflammation. De kan modulera immunförsvaret, så de kan både reglera upp och reglera ner immunförsvaret beroende på vad som är aktuellt då för en viss person. Och de har vissa regenerativa egenskaper. Så att om man då tänker användningsområden, så är de väldigt breda inom så att säga inflammation eller autoimmuna sjukdomar eller regenerativ vård.
Just det. Det är det som gör att allt det där som händer efter 40 eller efter 50, att leder, brosk, sådär, det är för att man inte har kvar så mycket av de här stamcellerna. Och då kan man nu mer åka iväg och få sådana stamceller injicerade.
Som sagt, forskningen på det här området har pågått väldigt länge, och även den kliniska forskningen. Så att med den här typen av celltyp så är det nog någonstans runt, jag tror att det är uppemot 30 000 patienter som har blivit behandlade i olika kliniska prövningar i världen. Så att de har ju använts väldigt mycket, och det pågår många prövningar idag också där de används. Men det finns också just nu ett väldigt starkt, och det tycker jag är intressant apropå då vad den här podden handlar om. Det finns en ökande grupp människor i världen som är intresserad av det här med förebyggande hälsa, av att försöka leva så bra som, och så friskt så länge som möjligt, som är intresserade av stamceller och vill ta dem förebyggande.
Är ju en av världens mest kända longevity-personer, Brian Johnson, som man kan följa på olika sociala medier. Och jag läste då för någon månad sedan i Dagens Industri att han hade åkt iväg till det här laboratoriet och fått stamceller injicerade. Mm. Och jag fick inte hit honom, men jag fick hit dig. Och du har gjort exakt samma sak.
Mm.
Så du måste berätta om det här. Allt vill jag veta. Hur var det? Gjorde det ont? Vad händer?
De celler som Cellcolabs producerar här i Stockholm.
De är alltså producerade i Stockholm. Ja. Det vill säga unga människor kommer att lämna sina stamceller.
Mm.
Hur gör man det?
De lämnar en benmärgsdonation. Eller lämnar och lämnar. Det är en läkare som drar ut, tar benmärg från dem. Och i den här benmärgen så finns de här cellerna som renas fram, och sen så odlas de upp i Cellcolabs GMP-anläggning.
Så man gör fler utav dem?
Man förmerar de här.
Hur ung måste man vara för att få lämna?
Man måste vara över 18 år.
Ja.
Och de flesta är mellan 18 och 25 av våra donatorer.
Mm. Och så gör man det. Och så odlar ni fram så det blir fler.
Mm. Och en viktig sak att säga, eftersom då är donerade celler, är att, och det tycker jag är väldigt bra, det kommer att vara en konkurrensfördel för oss globalt. I Sverige så får man inte betala donatorer, utan de som lämnar benmärg till oss, de gör det frivilligt. Många är läkarstudenter som är så att säga intresserade av den här forskningen och förstår vad den kan innebära. Och jag tycker det är bra att det är reglerat i Sverige.
Tycker du det är bra att man inte får betala?
Inte får betala donatorer, det tycker jag är bra. Jag tycker att det finns många etiska aspekter, och det är ju en sån. Och det tror jag också känns tryggt att veta, att här har vi, så att säga, vi kollar att det är en frisk person, frisk ung person som donerar frivilligt. Vi kommer aldrig hamna i några frågetecken om att någon missbrukare som behöver pengar har donerat sin benmärg eller någonting. Nej, ingenting sånt. Det tycker jag är bra.
Mm. Och sen då, om man ska få tillgång till de här stamcellerna, det kan man inte göra i Sverige, jag har förstått.
Absolut, de kan användas i kliniska prövningar över hela världen. Men det som du refererar till, att den här longevity-profilen Brian Johnson,
Han åkte till Bahamas,
och där bedrivs en preventiv studie på hjärthälsa som har väldigt breda inklusionskriterier, så den kan inkludera i princip lite förenklat friska personer som där man kommer att följa hur deras hjärthälsa påverkas av den här behandlingen.
Det är hjärtat alltså som man förbättrar genom att göra det här. Jag trodde det var...
Som jag sa, cellerna har antiinflammatoriska egenskaper. Men just den här studien
handlar om
preventiv hjärthälsa. Men man följer upp mängder av inflammationsmarkörer.
Så du åkte dit...
Ja.
Gjorde det. Och du är också egentligen en frisk person. Men du tänker att... För det första tänker jag bara, är det inte doping inför Vasaloppet? Nu kommer ju inte du vinna Vasaloppet ändå. Eller kanske.
Nej.
Det var bara nya stamsunderna.
Tyvärr kommer jag inte vinna Vasaloppet. Eftersom jag är svensk och lite lagom så tävlar jag bara mot mig själv. Otroligt boring. Men nej.
Hur många procent bättre gör stamsunderna?
Ja, i själva verket så hade jag gärna, om det hade gått, vilket inte går, om jag hade kunnat få en liten boost här nu inför mitt lopp om någon vecka så hade jag gärna tagit den. Men jag genomgick en sån här behandling i höstas, så jag tror att jag fortfarande har effekter av den. Och rent anekdotiskt då så har jag själv känt en påverkan på mina energinivåer. Och det tror jag, det är klart att det har hjälpt mig inför min träning inför Vasaloppet. Sen får jag menar, jobbet får jag göra själv. Det är också tråkigt, men så att
ja, det är inte så att liksom,
men självklart, jag menar, jag har ganska bra energi från början, men jag har absolut känt en påverkan på energinivåer, känt att jag sover bättre och sådär, men det går inte att säga jag är en enda individ. Det kan lika bra vara placebo, så att
men jag tycker ändå det är väldigt spännande. Man åker då, eller du åkte dit och vad händer? Man checkar in på ett hotell eller är det någon sorts klinik? Eller man genomgår en hälsoundersökning?
Ja, absolut. Man tar prover för att etablera så att säga en baslinje av vilka värden man har innan och omfattande prover. Och sen så är den här behandlingen för den som deltar då i studien ganska enkel att få. Så jag fick injektion rakt in i blodet och det tar kanske en halvtimme och sen så...
Alltså som dropp typ, eller?
Ja, nu fick jag det som sprutor, men det kan vara dropp eller sprutor. Och det tar ungefär en halvtimme att få cellerna och det är 100 miljoner celler.
Och det gör det ont? Känns det?
Nej,
det känns som dropp eller en spruta?
Ja, det känns inte mer än så. Och sen var jag ett par timmar på den kliniken för lite observation och kände ingen påverkan på något sätt efter behandlingen. Utan var pigg och glad och sen åkte jag hem mer eller mindre.
Och det du har känt
efter några dagars semester. Men ja.
Om man är på Bahamas kan man ju passa på att bada och sola lite också. Men sen, har du känt något annat i kroppen? Mer än att du, hur märker man att man har en antiinflammatorisk boost?
Jag har inte, eller hade inte, någon speciell smärta eller någonting, ingen artros eller någonting sånt.
Anses det vara bra mot just artros? Ja,
absolut.
Vilka andra saker
är det? Det pågår ett antal studier på artros till exempel. Eftersom inte jag hade den typen av problem så har inte jag känt någonting annat än egentligen det som jag sa. Men nu... Om ett halvår så kommer, efter en månad så lämnade jag ytterligare prover och efter ett halvår så kommer jag följa mina värden igen.
Men då gör man det här i Sverige, du behöver inte åka tillbaka till Bahamas? Eller?
Det är kliniken på Bahamas som följer upp, så att säga. Det är en klinisk prövning, men sen har jag själv tagit prover för att hålla koll på dem, var jag står så att säga.
Just det, men det kan du göra här i Sverige?
Ja, du kan ju följa det. Du kan själv följa hur dina inflammationsmarkörer utvecklar sig. Det är bara så att säga gå och lämna prover.
Ja. Ja.
Så att det har jag gjort. Och efter ett halvår så kommer jag göra det igen. Och det är klart att det blir intressant. För även jag som då relativt hälsosam och känner mig frisk. Jag menar, alla har låggradig inflammation. Och en sak som jag inte hade tänkt på innan jag gjorde det här, men som jag tänkte på efteråt, det är att jag har en sån här typisk, tråkig, liten åkomma nämligen i princip kronisk tandköttsinflammation. Och den gick tillbaka.
Alltså det vill säga det blöder när du borstar tänderna eller använder tandtråd. Mm. Och det försvann?
Ja, det försvann och blev betydligt, betydligt bättre. Försvann inte 100%, men blev betydligt bättre.
Det borde ju inte kunna vara bara placebo.
Igen, placebo är en väldigt stark kraft, men jag vet inte, men det hände i alla fall.
Finns det några risker?
Och jag har dragits med det i flera år.
Finns det några risker med den här behandlingen?
Om man tittar på alla de kliniska studier som har gjorts så finns det inga allvarliga biverkningar rapporterade på den här celltypen. Så att de har väl en väldigt fin säkerhetsprofil får man säga.
Men det du beskriver då, liksom att man har låggradiga inflammationer, vilket då förklarar, just nu är ju det förklaringsmodellen för väldigt mycket av det som händer när man blir äldre. Det vill säga man får olika typer av led- och muskelsjukdomar eller man blir bensvag eller alla de här sakerna. Är det just den typen av saker som det här hjälper emot allra bäst? För det finns ju idag ingen behandling för sådana saker, mer än någon sorts rehab-träning.
Mm. Exakt. Så att, jag tror att den här typen av behandlingar, förhoppningsvis, och det är en av våra ambitioner, det är ju att så länge det är forskning och det görs småskaligt så är de här behandlingarna, det blir väldigt dyrt för att du producerar, det är en avancerad produktion, det görs inte liksom tillräckligt industriellt. Vår ambition hela tiden när vi startade Cellcollabs, det var egentligen att bygga upp industriell produktion för att över tid sänka priserna och på så sätt göra det också lättare, för att nu knyta ihop säcken med vad du började att prata om, det här med innovation och sjukvårdssystemen världen över och så att säga, hur de kan förbättras. För att det här verkligen ska slå igenom på bred front så måste priserna komma ner. Och ett sätt att komma ner i pris, det är att så att säga industrialisera produktionen och skala och få skalekonomi. Och det är egentligen det, är det som är hela vår mission med Cellcollabs.
Men vad hindrar det då?
Det är exakt det vi gör. Vi har byggt en storskalig produktionsanläggning för att öka tillgängligheten till den här typen av celler och över tid sänka priserna.
Men används det i Sverige? Kan du få den här vården? Om du kommer in och säger mina knän och mina armbågar och allting håller på att rasa ihop med min kropp. Jag har läst om det här, det är det mest moderna.
Det kan du inte ännu, utan det här används i kliniska prövningar och vi är på väg in i kliniska prövningar även i Sverige.
Men då måste man ha en specifik åkomma.
Absolut,
för att kunna ingå i det.
Så är det alltid. Alltså, du måste uppfylla inklusionskriterierna som det heter då. Men våra celler kommer att användas i kliniska prövningar i Sverige och i Europa. Och
Vilka åkommor måste man ha då för att kunna ingå i de här kliniska studierna?
Det finns en forskargrupp som planerar för att genomföra en studie på äldre patienter med höftfrakturer till exempel. Det finns en studie som planeras att genomföras på patienter med en lungsjukdom som heter ARDS som är väldigt allvarlig. Det var ju för övrigt den typen av lungsjukdom som väldigt många covid-patienter som hamnade på respirator dog av.
Mm. De hade den redan innan?
Covid triggade den i de här patienterna. Och det finns också många patienter som har, och det är egentligen från det hållet som den här forskningen kom från början, som har fått autoimmuna reaktioner efter transplantationer när kroppen angriper sig själv eller de nya organen. Och de förloppen, de autoimmuna förloppen som är väldigt, väldigt farliga, inte sällan dödliga, de kan brytas med den här typen av behandlingar.
Jag lyssnade på Food Pharmacy-podden här om veckan som nämnde stamceller, men som påstod, där får man väl ändå säga, att det som alla longevity-personer håller på med också, det är ju fasta nu med. Dels att man krymper ihop sitt ätfönster under ett dygn för att man ska gå utan mat under lång tid och sen fastar man gärna i flera dagar. De hävdade att den stress man utsätter kroppen för då har ungefär samma effekt som stamceller. Att det gör att kroppen förnyar sig själv, de inflammatoriska nivåerna går ner och sådär. Vad säger du om det?
Det finns en forskare i Kalifornien som heter Walter Longo som jag själv har följt under ett antal år som håller på med just forskning på fasta. Och han visar att om du fastar i 3 dygn eller mer, då så kan du få kicka igång effekter som har den här regenererande, cellförnyande effekten. Du kan också mäta så att säga, telomerlängd och alltså cellhälsa och se att det funkar. Så fasta kan absolut ha den typen av effekt. Det verkar då, om man tittar på hans forskning, som att periodiskt fasta när du bara har så att säga, kortare ätfönster kan ha andra bra hälsoeffekter. Men just om du vill ha de här mer djupgående effekterna på cellnivå så måste du fasta i 3 dygn eller lite mer.
Okej.
För att de ska kicka igång.
Hur ofta ska man göra det då? Är det bättre att fasta i 10 dagar än i 5 dagar? Eller vad? Och om det ska motsvara stamceller, hur mycket?
De fasteprogram som Walter Longo förespråkar, som jag själv har följt under ett antal år, de är 5 dagar för att komma över den här 3 dagars gränsen. Och man behöver inte så att säga vattenfasta, utan du kan äta lite grann och ändå få samma effekter om du äter på rätt sätt och sådär. Jag tycker det är jätteintressant. Och det kan ju också vara värt att liksom prata om i den här typen av podd, att det finns väldigt mycket som vi kan göra för vår hälsa som har betydelse, som är billigt och okomplicerat.
Jag tycker det här med fasta är så himla intressant, för under en period i mitt liv så snöade jag in på de här 70-tals hälso- och råkostmänniskorna som ju blivit väldigt hånade. Men de förespråkade fasta.
Snöade in på, drack du såna här juicer?
Ja, men jag råkade vara på ett sånt hälsoläger i Dalarna och så hade de ju ett bibliotek med alla deras gamla böcker. Så då började jag läsa lite om det. Och mycket av det är ju det som kommer tillbaka igen, en lite moderniserad tappning. Men mycket råa grönsaker, fasta under återkommande perioder. Vad skulle du säga nu bara, för det här är ju en sån fråga som också dyker upp i den här debatten hela tiden. Är kött bra eller inte bra? För vissa säger att kött är väldigt icke-inflammatoriskt. Och samtidigt så finns det studier som visar att rött kött inte ska ätas så mycket. Googlar man på de här sidorna så är det liksom ett krig mellan...
Ja, jag tror att du har följt det här mycket närmare än vad jag har. Jag har följt lite grann. Jag kan konstatera att liksom, om du tittar i den här functional medicine-världen som jag själv är ganska intresserad av, så har du tror jag fler som förordar intag av kött, att man äter kött, än motsatsen. Men båda finns. Och som du själv säger, så vitt jag har sett så finns det ganska mycket motstridiga studier på det här området. Jag vågar inte, jag skulle inte ge någon annan någon rekommendation, men för egen del så äter jag kött. Men det är viktigt att äta, och det gäller ju alla livsmedel, bra kvalitet. Alltså jag äter gärna vilt och gräsätande.
Var skulle du placera Sverige, eftersom du ändå har en liksom lite global perspektiv, när det gäller att ta till sig de här nya synen på både förebyggande och hur viktig kosten är?
Nej, vi är efter.
Sverige är efter?
Ja, vi är efter. Alltså både förebyggande kosten, och också ett ord som du använde här tidigare, som är ett modeord men som ändå säger någonting, så jag använder det också, holistiskt. Vi är jättedåliga på det. Och jag vet inte om det är för att vi liksom är ett ingenjörsland och sen är vi lite uppfyllda av vår egen förträfflighet, så att vi tror att vi redan gör allting rätt och sådär. Nej, jag tycker vi har jättemycket kvar att göra.
Hur ska man få detta att hända då? Hänger det här ihop med att vi har ett sjukvårdssystem som är väldigt mycket inriktat på att just hjälpa personer när de blir jättesjuka, och det är vi väldigt duktiga på. Och man ska hålla sig borta från sjukvården så länge som möjligt, det är det bästa. Och det finns liksom inga mellanlägen, vi lägger väldigt lite pengar på förebyggande. Och det finns ju till och med en föreställning om att mycket förebyggande är flummigt. Det är inte riktig sjukvård och det är inte forskning. Och folk fnyser åt mat- och livsmedelsdiskussioner.
Och idag, jag menar, det är ju högaktuellt med att säga, mycket mer forskning inriktas idag på till exempel ultraprocessad mat och vad det betyder för hälsan. Så att det kommer, men det går sakta. Men jag tror att allt det som du nämnde är en del av svaret på, på varför. Och jag menar, det är förmodligen en dos politik, en dos kultur, en dos gammal ohejdad vana.
I USA, vi som följer då olika så här, som håller på med longevity, så följer jag David Sinclair som är forskare på Harvard och har en egen klinik. Och den här forskningen med, om longevity har ju också helt plötsligt gjort att forskning på äldre, som varit väldigt osexigt och inte spännande, helt plötsligt har blivit väldigt spännande igen. Han menar ju att man kan åldras bakåt och anser sig själv ha gjort det. Och tittar man på bilder på honom är man ju benägen att hålla med. Han ser ut som att man blir yngre och yngre för varje år. Du som också har följt med det här, vad skulle du säga är... Han förespråkar ju mycket lite kött, men han tar ju en del mediciner, mycket tillskott, mycket grönsaker, rör på sig varje dag, sover. Finns det något mer? Jag vet, har han testat stamceller?
Det vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig.
Men jag tänker att vi ska börja avrunda och vad, förutom stamceller då, vad skulle du säga är de fem sakerna man ska göra om man, man kanske inte vill bli yngre, men åtminstone hålla sig frisk tills den dag man dör? För det är ju det handlar om ganska mycket. De här extrema handlar ju om att aldrig dö. Men jag tänker, om man inte har blivit så extrem, så kanske det handlar om att vara frisk så länge man lever, och gärna leva ganska länge i varje fall.
Tror jag var inne på de saker som jag tycker är viktigast. Sömn, absolut. Dricka mycket vatten.
Dricka mycket vatten?
Att röra sig varje dag.
Varför är mycket vatten bra?
Vatten är bra för, också faktiskt har en koppling till muskler. Alltså du behöver både protein och vatten för att bygga nya muskler när du tränar.
Så kött och vatten?
Ja, protein och vatten i alla fall. Och sömn, dricka mycket, få i sig mycket vätska, träna eller röra sig varje dag. Alltså, jag tycker de här 10 000 stegen är jättebra riktmärke. Att liksom vara aktiv varje dag är bra. Det är tre. Att ha nära sociala kontakter. Absolut viktigt. Och sen faktiskt kanske också hålla lite koll på sig själv, om vi ändå ska koppla tillbaka till sjukvård. Att hålla koll på sin hälsa, vitalparametrar, vissa biomarkörer, för att i tid kunna sätta in insatser om det faktiskt behövs.
Har du någon sån här device för att hålla koll på dig själv?
Jag använder en sån här Oura-ring som jag ser att du gör också. Det är ju en finsk health-tech-innovation som jag tycker är en av de bästa.
Håller helt med. Den är jättekul. Ja. Också för att den är inte så himla inriktad på att träna, utan mycket mer inriktad på kroppen.
Det som jag tycker är intressant med Oura-ringen, det är ju att den ger dynamiska råd. Och så den märker direkt om du har, säga, haft för dålig återhämtning eller om du har övertränat. Då ger den ju dig råd att faktiskt hålla dig mer lugn. Så den ger ju inte samma råd varje dag, och det tycker jag, det var, när jag började använda det var lite av en uppenbarelse.
Följer du råden?
Inte alltid, men ganska mycket, och jag har blivit mycket bättre på att egentligen utan att kolla på appen förstå vad, när jag ska göra vad.
Det här är ju då en app som mellan 0% och 100% kan man vara när man vaknar på morgonen. Vad är det högsta du har kommit upp i någon gång? Har du någonsin varit 100%?
Jag har aldrig varit 100%, men jag har varit över 90 flera gånger.
Jag lyckades komma upp i 91 en gång, och då kände jag mig också, wow. Men jag undrar vad man ska göra för att vara 100% av sig själv.
Ja, det är en bra fråga. Det frågar Per, min partner, brukar fråga mig också. Vad måste du göra för att bli 100? Men jag har varit 93, 94 ganska många gånger. Men idag var jag tyvärr inte det, för jag sov lite dåligt.
Men jag vill säga att i podden har du varit 100%. Det var väldigt roligt att ha dig här, Maria. Tack för att du kom.
Tack själv. Thank you.